Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam. Laxton Ghost Sweden. Ja, men välkommen till en ny podd mitt i sommarsverige.
Sommarsverige nu. Ja,
alltså det är juli månad.
Ja.
Känner du värmen?
Ja.
Vi sitter med shorts.
Ja, alltså det, man blir lite förvirrad. Ja,
ja.
Det är faktiskt sant. Juli sitter i shorts.
Ja.
Men det är sant, så ska det vara.
Det är ju det. Hur är läget annars?
Annars är det bra. Ja. Lite slut i huvudet känner jag.
Ja, lite. Det har varit lite mycket.
Lite.
vi får ju tacka alla som besöker oss i Borgvattnet och på museet här nu i sommar. Alltså det är ju otroligt många människor som har tagit sig tiden att komma hit.
Ja, det är ju det. Det är ju semester.
Det är semester och...
Ska man resa runt?
Ja, men det är många som gör det. Mm. Och man, alltså det är många vi träffar som också vill resa runt på två ställen.
Ja.
Det är ju super, super kul.
Vi släppte ju en podd där med lite sommartips.
Ja.
Och då var faktiskt museet och Borgvattnet i fokus.
Precis.
Ja, för vill man ha en liten kuslig upplevelse.
Ja.
Ja.
Då kommer man hit. Eller dit.
Eller dit.
Ja, det finns många, ja, många ställen man kan vara på. Det som är kul, Niklas, är att många har ju signat upp för att bli poddmedlem på vår YouTube-kanal.
Ja.
Och ja, men för en del vill ju se de här avsnitten.
Ja.
Men inte bara lyssna på.
Nej, men du kan alltid lyssna på det här. Det finns ju, vi finns ju där poddar finns, men sen kan du på vår YouTube-kanal bli poddmedlem. Och där kan du se också gästen.
Mm. Och hur blir man då poddmedlem, kanske ni funderar på där ute. Och det är ganska enkelt. Gå in på Laxtons YouTube-kanal, klicka först på bli prenumerant. Det är viktigt. Så att
det måste du.
Och den lilla ringklockan brukar jag alltid påminna om.
Ja.
Och därefter klickar man på bli poddmedlem. Och ja, men svårare så är det inte.
Nej, det är ganska simpelt.
Ja.
Bra, bra instruerat. Mycket, jag ger tumme upp här.
Du ger tumme upp det. Jag ser, ja, det... tummen trycks mot min mikrofon här.
Ja, precis.
Tumme i ögat.
Det ska du ta.
Nej. Men jag tänker så här, det är ju lite högtid nu också att gå in i dagens eller veckans poddämne. Och... jag tror vissa kanske tycker lite obehagligt att prata om det här.
Mm, kanske.
Kan vara. För det handlar ju om på ett sätt döden. Och kanske framförallt de personer som ser till att den sista önskan blir uppfylld. Och framförallt kanske hur man vill att ens kropp ska tas om hand om när det gäller sista vilan. Alltså kring det. Så ni kanske vet var jag är på väg nu. För att idag har vi med oss en som heter Helena Wiberg som är begravningsentreprenör.
Ja.
Välkommen hit, Helena.
Man tackar.
Mm. Ja, kallas det begravningsentreprenör?
Det är nog det gamla ordet för det. Idag kallas vi ju för kundrådgivare, kan man säga.
Ja, vi är ju lite äldre. Så det kanske är det som... eller han där.
Han där.
Ja, men varmt välkommen hit.
Tack snälla.
Det är ju så, vi har ju ställt frågan på våra sociala medier också. Ja. Och som har skickat in en massa frågor just till dig. Men lite kort, du arbetar ju som... kundrådgivare.
Mm,
ja.
Bland annat.
Alltså, hur kom du fram till att arbeta med det? Var det självklart var?
Nej, det ska jag inte säga. Men jag tänkte på det faktiskt när jag var yngre. tänkte jag att det där var ju lite annorlunda, speciellt och man tjänar säkert massa pengar och ja, men lite sådär. Men sen tog livet andra vägar och sådär, men sen kom det in en pandemi här och då var jag uppsagd från mitt ordinarie jobb som jag hade och tänkte nu är det dags att göra något nytt. Så då snubblade jag på det här och är oerhört tacksam för det. Jag har gjort det nu ungefär i 3 år snart.
Mm. Mm. Och just det av allt, tänker jag. Det finns många jobb där ute.
Ja, men faktum är att av allt jag har gjort, från att jobba i lilla ICA-butiken som reseledare, som projektledare för stora event och grejer, så är allt väldigt mycket som jag kan använda i det jag gör idag.
Mm.
För om man bortser från det här med att faktiskt någon måste gå bort, så är det ju en liten projektledning i det hela. Det ska bokas, det ska planeras och plus. Så att det här tillägget med att någon har gått bort och att en familj är i sorg och vad det nu kan komma med det, så är det en, ja, det är en perfekt mix kan man säga.
Just det.
Mm.
Som sagt, vi ställde frågan på våra sociala medier och vi fick in mängder med frågor, så jag hoppas vi hinner med alla under det här avsnittet.
Mm. Vi gör så gott vi kan.
Ja, men vi kan ta lite kort här då. Eller kort, det kanske inte blir kort på det här, vi får se.
Mm.
Men hur går ditt arbete till? Alltså, hur kan en typisk dag för dig se ut på jobbet?
Den kan ju börja med att jag har en jättefin checklista som jag tänker att det här ska jag göra idag. Men så ringer det ett samtal med att en familj ringer och så har någon gått bort. Och det kan vara allt ifrån att det är hemma i sängen till att det är på sjukhuset eller ja, det kan ju, man dör ju på olika ställen.
Mm.
Där jag jobbar har vi dock inga sådana här akuta eller polis eller sådana ärenden, utan det är mer, vi gör de fina hämtningarna som vi kallar det för. Det är liksom så, de ligger oftast fina i sin säng och klara för att bara flyttas på, så att säga.
Mm.
Och sen kan det vara att jag är på begravning och då är det ju alltid från att ha förberett den till att vara med och ja, så att inte familjen behöver tänka på något mer än att vara där. Sen är det mycket administrativt arbete. Det ska bokas, det ska göras minnesböcker, det ska göras programblad. Så på det sättet har jag ett oerhört varierat arbete, måste jag säga.
Mm. Mm.
Så det är väl det som gör det lite, ja, om man nu får säga kul då.
Ja, just det.
Variationen som ändå är med det allvaret vi har i grunden hela tiden.
Mm. Just det.
Mm.
Det är ju det man tänker på. Det är ju, man möter en familjsorg. Jag kan tänka mig när de väl kommer och man ska planera allt det här.
Mm.
Men då kan det också vara skönt, kan jag tänka mig, att ha dig där som en liten stöttande hand och guida igenom allt det här. För det är inte någonting man gör varje dag, förhoppningsvis.
Och det är vi ju glada för. Det vill säga, vi hoppas ju inte att vi ska behöva träffa samma familj allt för ofta. Liksom. För då är det något som inte känns bra. Mm. Så. Mm. Så är det ju.
Mm. Vilka är då alltså de största utmaningarna med ditt arbete, tycker du?
När jag började med detta så tänkte jag att det är det här med döden och hanteringen av det och sådär. Men nu efter ett tag så är det faktiskt, det är nästan det fina, det stillsamma i det hela. Det är många familjer som har det olika relationsbekymmer. Det kan bli väldigt mycket fina saker, men det kan också komma mycket tråkiga saker. Så det är nog nästan den biten som idag är den som tar mest energi från mig.
Mm.
Tror jag.
Mm. Kan det vara att familjer, alltså familjemedlemmar, är oense om hur dels kanske begravning ska gå till, men även då alltså, val av musik eller takt? Möter du mycket sånt att det kan bli en konflikt när man sitter där och ska göra någonting fint för den sista personen, om det inte finns ett testamente som är väldigt tydligt kanske?
Mm. Ja, men det är inte alls ovanligt, och man kanske, idag lever man ju på så många olika håll, så man kanske egentligen inte har någon sån här jättetajt relation, utan man, ja men det pratade vi om för länge sedan, ja fast nu var jag närmast och nu har jag hört det här liksom. Så visst kan det bli så. Så där försöker vi ju liksom vara neutrala och bara säga, vad tror ni att mamma eller pappa hade velat liksom. Ibland hjälper det, ibland hjälper det inte.
Mm.
Mm.
En till liten fråga, för det här undrar väldigt många, är det svårt att hålla tillbaka känslorna i ditt jobb? För du får ju se mycket, kanske framförallt om det handlar om barn, lite yngre och sådär. Men är det svårt där, eller blir man väldigt berörd i varje fall? Eller?
Jag tror att hade man inte blivit berörd så ska man nog byta jobb, tror jag.
Mm.
För det handlar ju ändå om en stor medkänsla. Alltså man ska ju, ja, man måste ju gå in lite grann i varje familj. Sen berörs jag kanske inte, jo jag berörs av alla, men om jag kan på något sätt kopiera in min egen familj i den här konstellationen, då får man ibland verkligen stå och titta i taket. Eller, jag jobbar också som officiant, vilket innebär att jag håller i begravningar ibland om familjen eller personen inte är med i kyrkan eller så. Och då får man ju höra så mycket om personen. Man får ju höra om dess familjeförhållande, hur den växte upp, och då kan man ju bli oerhört berörd faktiskt.
Mm.
Mm. Så att, lite berörligt måste man ju ha, men samtidigt på ett professionellt sätt.
Just det. Mm. Men har det till och med blivit någon gång så känsligt att man, när man sitter med familjen, att det går nästan inte just nu, man får ta en paus och så får man fortsätta vidare sen och planera, och att det blir så känslosamt?
Jo, men det kan hända. Mm. Absolut. Absolut. Av olika anledningar. Både som sagt av att något känns väldigt tungt eller något man inte har tänkt på att det skulle komma upp eller sådär. Absolut. Mm. Mm.
Det här är också en, i och med att jag och Niklas, vi gör ju det vi gör. Vi åker runt och utreder hemsökta platser. Mm. Och då kommer ju de här frågorna också. Har du upplevt någonting paranormalt i samband med ditt jobb någon gång? Så här att det där var märkligt. Är det någonting du skulle kunna dela med dig av anonymt på det sättet? Du får inte nämna namn och så.
Nej, det gör man ju aldrig. Nej, men jag tycker själv att sånt här är väldigt intressant. Och ibland när man kommer och ska hämta en avliden så kan man ibland känna en närvaro i rummet. Kanske en liten oro. Och så går man fram till den avlidna och kanske klappar på armen, benet och säger hej och så vidare. Så känner man liksom hur det lugnar sig.
Mm.
Ibland kan det vara när man pratar om någonting, att vad tror ni om den här musiken eller någonting, så kan man bara få en känsla att wow, den här musiken ska vi ha, rysningar i kroppen och sånt där. Så att, absolut, och det är jag väldigt glad för, tacksam för.
Nej, men tänk dig också, jag vet, vi var ju med när våra mamma gick bort. Nu var ju alla syskon, vi hade ju tur att hinna dit.
Ja.
Och det är som du sa, det är så mycket distans emellan.
Yep.
Och det här var ju också jätteskönt för oss allihop, att vi bara reser oss upp, alla syskon reser sig upp, går in till mamma var hon ligger i sjuksängen.
Mm.
Och så går hon bort där. Medan resten är på väg in. Mm. Men hon, det är som att hon väntade på någonting.
Mm.
Och jag vet ju hur det var också när hon försvann. Först blev det bara så här jättetomt. Så var det bara som borta.
Mm.
Men jag kan tänka mig också som när du kommer in och du får den där känslan. Det var nästan som att hon fanns stående i rummet när man kom in. Alltså hon var där. Men sen var hon bara väck.
Men det
blev så tomt.
Ja, men det blev det. Och sen tänker jag också just det ögonblicket där, för att precis som du berättade, Niklas, vi alla var ju ute i ett väntrum. Vi gick in i omgångar, för barnbarn var ju där och allting. Och, men på något vis ändå så gick något, nu minns jag inte vem av alla syskon som gick in först då, och gick in, och så var alla barnbarn ute i just fikarummet.
Mm.
Och när vi kom in en efter en där, alla barn, så vi står runt sängen där och barnbarnen är inte i rummet. Och då talar vi egentligen bara om att men vi tar hand om det här nu. Att du har kämpat på nu. Vi tar hand om varandra.
Släppa nu liksom.
Exakt.
Ja.
Och då gick det ju knappt 2 minuter.
Ja.
Och inga barnbarn var i rummet alls.
Nej.
Utan det var ju sen efteråt när vi kom ut sen. Så de missade ju det. Men det kanske var det hon ville också.
Ja.
Att hon kunde bestämma det på något vis.
Mm. Nej, precis.
Och jag minns att hon, det sista hon gjorde, jag kommer ihåg det. Hon slog ju upp ögonen då.
Ja.
Och vi såg henne. Vi hade inte sett hennes ögon på flera dagar.
Nej.
Hon var ju så tungt medicinerad då.
Ja.
Men det sista, då får man se hennes blåa ögon bara, och sen var det bara som tyst.
Mm. Nej,
och det var en tomhet i rummet.
Det, ja, men det blev extremt tomt.
Och ett lugn kan ibland infinna sig också på något sätt.
Ja, det var...
Om det har varit liksom sjukdom eller ett jobbigt, eller det kan vara ångest. Alltså, vissa är ju redo för detta. De är helt redo för att ta sin resa. Då är det inga problem, men de som kanske inte är. Men jag har familjer som har berättat att först när alla gick ut, då händer det så att säga. Och i vissa fall kan det vara när alla är där inne. Så att det kan nog, ibland undrar jag om inte man kan påverka det där faktiskt. Nej,
precis. Det kändes verkligen som att det var planerat.
Mm.
För det, jag menar, det var en, som, jag vet inte, telepati eller någonting. För en efter en reser vi oss alla barnen och går in. Alla andra är där ute. Jag tror vi hade satt åt mat faktiskt.
Men det var som att hon kallade in oss en och en. Ja. Mm.
Ja, det var som.
Sen när vi var samlade alla fem
då.
Barn, då var det dags på något vis ändå. Mm. Men precis som du säger, det är nog olika det där, för att hon hade det väldigt tufft, för var ju mycket det att hon gick ur mellan att vara medveten och inte, och just med andning och sådär. Jag kan tänka mig att det var, för henne var det väl det att jag vill att ni ska vara samlade och sen är det bra.
Mm, ja, precis.
Det var ni som var närmast liksom.
Ja, men lite så. Ja, så känns det att det var det.
Ja, men det var det jag tänkte komma också till, just det här med att energi, alltså, eller man känner av någonting, att det är ganska häftigt att vi människor kan göra det på något vis. Att man kan som, och det stöter ju på även när vi håller på med våra utredningar, att man går in någonstans och bara, wow, vad är det här jag känner nu?
Mm.
Och här märkte man hur någonting bara försvann.
Mm. Jo, men så kan det vara.
Ja, precis. Mm. Inte visuellt sådär. Nej. Alltså visst, man ser ju det, men man känner det.
Mm.
Det var jätteskumt. Men det var fint på
jag
sitt sätt.
Jag tänker man ska vara tacksam för att man får känna det.
Ja,
det är häftigt.
Ja, verkligen. Definitivt.
Mm. Ja. Och att vi alla fick vara med, får man ju säga. Det var ju
ja.
Fint så att alla hann dit. En ny fråga här då. Mm. Vad är det konstigaste en person som har kommit in alltså när det gäller förslag på begravning? Har du något sånt att oj, det här stack ut, det hör inte till vanligheten att vi brukar göra på det här sättet. Har du något, fått vara med om något sånt?
Ja, det har jag, och jag måste säga att jag uppmuntrar det. Ja. Nej, men jag tänker att en person har ju levt ett visst liv, och då kan man ju inte helt plötsligt bara göra en begravning på något helt annat sätt som inte skulle passa den personen liksom. Så vi har ju haft begravningar i en laggård, mm, en lada. Vi har varit i växthus, vi har varit i en flyghangar, hemma i någons trädgård. Och jag tycker det är fantastiskt att få hjälpa en familj till det här sista avskedet som blir så betydelsefullt. Mm. Ja. Bring it on, ja, kan man inte säga. Men alltså, det känns fint att få göra det. Ja. För att det även ska avspegla den här personens som den var, verkligen. Mm. Mm. Så det är jag jätteglad för.
Men det finns ingenting som begränsar där, utan det kan vara ganska fritt där, eller hur? Eller finns det några lagar och regler så att man får inte göra vad som helst, utan det är, eller är det upp till den som, det kanske finns ett testament, jag vill att den här ceremonin ska äga rum i min trädgård eller vad det
kan. Ja, alltså det är väl egentligen lite så här logistik och lite praktiskt. Har man en urna till exempel, om man har nu kremerat någon innan och har en urna med sig på ceremonin, då kan man ju vara lite mer flexibel så att säga. Mm. En kista tar ju sin plats och lite mer. Man får ju alltid tänka på, det tänker vi alltid på när vi kör våra bilar och vad vi än gör, vi måste ju tänka på. Allt har ju två, vi tycker det på ett sätt, men någon annan kan uppleva det så otroligt annorlunda.
Ja, just det.
Så man får alltid tänka liksom, hur kan det här uppfattas? För oss känns det naturligt, men hur tänker den som går förbi och ser detta till exempel? Mm. Ja, så det får man alltid ha med sig. Respekten och detta på vad det är vi faktiskt gör för någonting.
Just det. Mm. Det här med att sprida askan, är det någonting man får göra hur som helst, inte säga.
Det är nog det som är det striktaste överhuvudtaget. En bra begravning kan man ju så sätt vara lite mer flexibel, men det är oerhört hårt styrt med aska, vad det får spridas och hur det hanteras. Väldigt bevakat så, och det tycker jag är bra.
Mm. Just det.
Man måste ha en gravplats. Vill man sprida i vatten till exempel eller i marken, då måste man kontakta länsstyrelsen och få en tillåtelse för det.
Jaha, det måste man få därifrån, att det är ett godkännande. Så att
precis.
Säga.
Oftast är det lättare att få sprida en aska i vatten än att faktiskt göra det i skogen eller i någon mark. Så. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men det kanske på något sätt försvinner fortare i vatten. Eller, ja, jag vet inte, men så är erfarenheten.
Just det.
Jag tänker på alla filmer, då står de alltid någonstans och bara sprider de ut det. Ja, det är som att det är ingenting. Men då, ja, nu vet jag det. Det visste jag inte innan.
Nej.
Vi har, det har nog de flesta tror jag, urnor som också är gjorda för anpassade. För man har ju sett så här filmer, du vet, man askar. Så, ja.
Ja.
Det är ju aska. Ja. Det kan vi ju inte ta bort. Det är inte bara att det faller rakt ner. Liksom. Och då finns det sådana urnor som är gjorda för att kunna göra en värdig gravsättning.
Ja.
Det kan vara både sand eller papp eller på olika sätt. Så,
okay. Mm.
Så det blir en fin stund.
Mm. Mm. Just det. En annan fråga som kom in, det är en som är intresserad av statistik, verkar det som. Har ni märkt någon ökning av antalet avlidna? Alltså, märker ni att det går upp nu på grund av någonting? Att det är generationer som löper ut, så att säga.
Ja. Nej, alltså, nej, inte märkbart, varken uppåt eller nedåt så. Det liksom går på. Sen är det hemskt att säga, men kommer det värmeböljor så är det ju kanske många som inte riktigt tar hand om sig då. Sånt kan ju på något sätt, tragiskt sätt, leda till sånt. Mm. Men annars så är det liksom ett ganska stadigt flöde så sett.
Just det.
Jag tänkte ju, corona var ju här nyligen och här redan.
Mm.
Jag tänkte, där blev det någon markant skillnad att det ökade där, men man läste i alla fall om det, men
jag skulle tro korta stunder eller så. Ja. Men sen var det att det påverkade oss väldigt mycket mer, för vi var tvungna på mer, det var skyddskläder. Det var ju väldigt få människor som fick vara med på begravningar. Just så det på det sättet blev det en väldigt stor omställning för oss.
Ja, just det.
Begravningar direkt sändes, streamades. Man kremerade först, för då får man ju längre tid på sig med att ha en begravning. Och lite sådana saker. Så det blev en liten omställning blev det för oss.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja. Smart med streaming, eller förlåt om jag säger det. Smart, men det är ju ganska det är ju en bra lösning för just det där. Jag tänker även för folk som inte kanske kan resa eller någonting.
Absolut.
Men är det ganska vanligt att man streamar annars om det är vi ser att någon går bort nu och så hälften av släkten är där borta, vi kan inte få hit dem.
Det händer, jag skulle säga så här att här i vårat område är det inte så vanligt, men storstäderna är det faktiskt fortfarande en och annan streaming som pågår. Just, ja, man kanske är mer utspridd, vi som bor lite så här ute på Vischan, vi håller oss hemma. Nej men lite mer i våra, kan man ju säga då, i städerna, storstäderna är det lite mer streaming fortfarande.
Vad är det bästa med jobbet?
Man känner verkligen att man gör skillnad. För det här är verkligen, det är live. Varenda sekund jag jobbar är live. Typ som det här, som live. Nej men alltså, jag kan ju aldrig göra om någonting. Jag kan inte säga vi gör om det imorgon. Eller, och det är väl det som på något sätt gör att man håller, ja, det gäller att hålla fanan högt hela tiden. Men också få se familjer och hjälpa dem att få det här speciella, unika avskedet. För det är ju faktiskt det sista som de har av en nära och kär. Så man gör verkligen skillnad på jobbet och det känns fantastiskt fint.
Återigen kan vi relatera till när vår mamma gick bort. Det var ju när vi satt där tillsammans med den som har samma roll som du då. Och att man tog sig verkligen tid. Det var ingen stress i det här själva. Vi skulle prata om låtval, vi skulle prata om alltså, hur det här ska gå till. Och väldigt fint, och det var ingen, som sagt, det var inte som hos läkaren att du har en kvart på dig.
Nej.
Men man avsätter så pass mycket tid för varje...
I varje besök eller möte som jag har första gången med familj så tänker vi ju att det kan ta från 1,5 till 3 timmar. Och då säger familjen bara, men 3 timmar? Ja. Men då gör vi ju allt ifrån att prata om kistor, annonser i tidning, minnesidor, blommor, om vi ska ha någon kläder eller sådär. Så det är verkligen allt som liksom läggs in i de här timmarna. Men förhoppningsvis så känner sig familjen ganska trygga när de går sen, att nu vet de precis vad som kommer att hända och hur det kommer gå till fram till det datumet då.
Just det.
Ja, det är bra.
Det här med att ha öppen kista eller inte, hur står sig det då? Är det vanligt?
Inte om man säger så, en vanlig, om man säger kristen begravning, svenska kyrkans ordning, då förekommer det i princip aldrig, skulle jag säga.
Nej.
Utan det är snarare lite så här religionsbundet, om man säger så. Så det kan ju vara mer andra religioner helt enkelt, men det är inte så vanligt, nej.
Nej.
Vissa ceremonier, de kan väl ha kistan öppen, men sen när väl själva ceremonin börjar så stänger man liksom.
Just det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det är också en fråga som har kommit in. Är det ett fysiskt tungt jobb?
Absolut. För oss då som gör transporten också. Det kan ju vara tredje, fjärde våningen utan hiss. Liksom. Så det är absolut. Det gäller ju att ta hand om sig. För det blir ju lyft och det är ju inte alltid helt ergonomiskt.
Men är ni många som, när ni åker ut och ska ta hand om...
Två.
Ni är alltid 2 stycken.
Vet vi om att det är en människa som är väldigt stor eller väldigt lång eller väldigt, och vi vet att det är speciellt, då försöker vi åka fler. Men alltid minst 2.
Just det. Jag har sett någon gång, nu sitter jag bara och funderar när det här hände och i vilket skede det var, men själva hanteringen av den avlidne i kista är ju väldigt, alltså det är väldigt respektfullt. Och man, jag vet att de bockade och det var väldigt fint.
Absolut.
Kan du berätta lite hur det här går till?
Nej men det är verkligen så. För oss är det ju ett sätt att visa värdighet och respekt för den avlidne och familjen. Så vi är alltid klädda i uniformer eller kostymer och namnbrickor och så vidare. Vi är alltid liksom propert så. Vi går alltid in först till familjen och säger hej, det är vi som kommer. Och sen gör vi allting väldigt fint. Är vi hemma hos någon så brukar vi fråga familjen om de vill vara med eller inte. I vissa fall vill de. Och har man liksom haft kanske någon palliativt vård hemma så de har liksom, familjen har varit väldigt delaktiga, då vill de gärna vara delaktiga hela vägen.
Okay,
så vi kan ju blanda familjen som hjälper oss att bära ut båren eller kistan till bilen, och så stänger vi, innan vi stänger luckan, då gör vi alltid den här bugningen som du precis pratade om. Mm. Och det gör jag oavsett om jag har varit på sjukhuset och hämtat någon eller i hemmet eller om jag kör en kista mellan kyrkor. Det är superviktigt liksom.
Mm. Just det.
Ja.
Ja, det är fint.
Ja. Mm.
Vi har fått mycket frågor kring kremering och hur det här går till.
Mm.
Är det någonting som du är expert på? Jag vet inte om du kan svara
inte
för det.
Expert, men jag är lite gången i det.
Ja, ja. Det är både med själva kremeringen, hur den går till.
Ja.
Vissa undrar också varför man har så himla fin kista som man sen bränner upp.
Ja.
Det är kanske
ja.
En annan fråga. Men också där får man ha smycken med sig vid själva kremeringen. Alltså, vad händer med alla grejer?
Nej, men alltså det är väldigt... man får inte ha med... Jo, man kan ha med små... Alltså, det handlar ju egentligen om att ugnarna, det är ju keramik i dem. Och kommer det då saker som inte brinner upp så kan ju det skapa, liksom, det kan smälta eller det förstör ju den här keramiken i ugnarna.
Mm.
Då är vi ner i de här praktiska detaljerna. Så att så lite sånt som möjligt. Och vissa saker, keramik, glasögon och som vi säger, golfklubbor får man inte lägga i. Nej.
Har det varit någon som skulle vilja ha det kanske? Eller så här,
oh ja, ja,
det är så.
Rent krasst får man ju ha med sig det på en jordbegravning. Det finns ju de som vill skicka med en snusdosa, en öl, vad det nu kan tänkas vara på den här sista färden.
Så ni är, under jord är det lite lättare?
Alltså ja, om man är
med kista, då kan man lägga ner lite vad som nästan.
Det finns ju alltid en viss tanke ja. Bakom. Men ja, det är striktare när det ska kremeras, ja. Mm. Och det är ju för ugnarnas skull om man säger så. Så att inte något förstörs.
Just det.
Men nu kanske jag går in på andra detaljer som inte vi kanske, ja, vi kan ju prata om det. Men det är ju så här, man har ju kanske leder. Som är ja. Av, jag vet inte, titan eller vad det är. Plocka sånt bort innan?
Nej, nej, nej. Utan det blir ju kvar sen.
Det blir det?
Ja, det gör det.
Okay.
Så att efter kremationen har gått sin tid så de delarna som inte brinner upp, de finns kvar.
Ja.
Och sen så sorteras det ut och så vidare då. Okay. Mycket återvinns faktiskt.
Mm-hmm.
I den mån det går och hur det nu kan vara då.
Ja, för jag tänker en del lite äldre, men nu vet jag inte hur vanligt det är med guldtänder och sådana här saker. Det
smälter nog under, jag ska inte säga säkert, för jag vet, jag ska inte fara med osanning på något sätt.
Nej.
Men liksom, har du haft en höftprotes eller en axel eller någonting ja. Sånt, så brinner ju inte det upp. Nej, utan precis. Det finns ju kvar.
Just det.
Ja.
Hur lång tid tar hela den här processen då, i själva kremeringen, tills det blir den här fina askan?
Ja, det är ungefär 1,5 timme, lite olika.
Wow. Det är så snabbt ändå?
Ja, men då är ugnarna vi pratar, jag vet inte exakt, men...
Nej, det är väldigt varmt.
Jättevarmt.
Ja, ja, men jag tänkte att det skulle kanske ta en halv dag eller någonting.
Men det är det vi har kistorna till egentligen, för de är ju bränslet i att det går så pass fort ändå. Det är därför alla pratar, men kan vi inte bara ta någon pappkista liksom? Nej, det går inte, för att jo, det finns. Jag tror att det finns en patent, någon som har fått patent på att ha pappkista. Men då krävs det så mycket bränsle i den här kistan. Så för jag menar, våra kroppar är ju ändå väldigt mycket vatten.
Ja.
Så det behövs ha det helt enkelt som ett för att det ska brinna.
Just det.
Så därav måste man ha en kista. Mm. Sen kan man ju välja att ha en enklare eller en mer flashig, så att säga.
Precis.
Mm. Mm. Hur står sig kremering kontra vanlig jordbegravning, man får kalla det?
I städerna tror jag att vi ligger på en 80% kremering och 20% jordbegravning.
Mm.
Kommer man ut på landsbygden så är jag ska inte säga exakta siffrorna, men där är det mer vanligt med jordbegravning än vad det är inne i städerna.
Vet man varför det är så?
Nej, men jag tror att det är lite mer det här gamla. Man har sin kyrkogård, man går till sina gravar. Bor man i stan så har man inte alltid riktigt tid, eller man bor inte i stan längre. Mm. Eller det är lite mer fortfarande, och det vilket jag tycker är väldigt fint, traditionsbundet så sätt. Jag tycker det är fint.
Mm. Mm. Men hur tycker du man ska göra, som sagt? För jag kan tänka mig, vi har ju inte pratat om den dagen vi går bort, om man ska bli kremerad eller...
Jag ska till månen.
Du ska till månen i en liten kapsel.
Jag ska kolla upp det nu.
Ja. Ja, men lite alltså, hur ska man, vad är enklaste sättet att för det, jag kan tänka mig att det här blir en stor fråga den dagen personen går bort, att okej, vad ville hon eller han? Vi vet inte.
Nej, det finns ju olika sätt att skriva ner detta. Vissa gör det ju bara hemma på en liten papperslapp och sätter på kylskåpet. Andra vill inte prata om det. Sen finns det ju diverse olika, det finns vita arkivet, det finns livsarkivet. Och jag brukar säga det att det är faktiskt bara en dag vi ska dö, alla andra dagar ska vi leva.
Precis.
Ja. Så man kan ju kanske använda en kort stund av en av de här dagarna och bara skriva ner vad man vill. Och tre saker, det är: ett, vill du bli jordbegravd eller kremerad? Två är, vill du ha en borgerlig ceremoni eller en kyrklig ceremoni, beroende på om du är med i kyrkan? Och så tre, var vill du bli gravsatt? För det är oftast de sakerna som diskuteras då. Så skriv att du vill till månen, så ser vi vad vi kan göra.
Vi kanske kommer långt i den tekniken. Vi är ganska unga.
Ja, det är sant. Det är sant.
Purfärske. Nej, men det är det som jag tycker också. Så här, vi är ju från Kiruna. Och vi säger, ja, men jag vill bli begravd eller urnat vill jag att jag ska åka upp till Kiruna eller kyrkogården där.
Ja.
Men då är jag ju skriven i Borås.
Ja.
Funkar det ändå så här?
Jo, men det gör det. Det enda är att familjen får ju stå för transporten upp till Kiruna. Men annars så får du gravsättas vad du vill.
Okay.
Det är bara att så länge du transporterar det inom den där du är skriven så att säga, så står det, det finns ju de här avgifterna i våra deklarationer och så vidare. Då. Och en av dem är att man ska få transporten dit man. Så till exempel här i Borås har vi alla kistor är ute på Sankt Sigfrid, den stora kyrkogården där. Men har du en begravning till exempel i Gustav Adolfskyrkan, då körs ju kistan dit. Men det är sånt som täcker den här kostnaden då.
Okay.
Men däremot vill du, eller de som inte är från Sverige och vill hem till något hemland, då får ju familjen stå för det.
Okay.
Just det. Alltså lämnar sitt pastorat.
Just det. Och om man inte är med i Svenska kyrkan, för det är ju inte det.
Nej.
Hur funkar det då? Står man för alla kostnader?
Nej, du har egentligen, den på deklarationen i två rader. Den ena är begravningskostnaden och den andra är skatten. Eller så. Begravningskostnaden är egentligen kremation, att din kista får stå någonstans innan. Och du har rätt till en lokal. Däremot har du inte rätt till en präst och till en kantor. Det är väl egentligen det som försvinner lite grann.
Ja, det är där skillnaden blir då.
Ja, och det är då vi går in som borgerliga officianter då och hjälper familjer.
Okej.
Okay. Mm. Just det. Bra tips där tror jag ändå. Att man, och just det, jag tyckte det var fint du sa just att en dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva. Och jag tror att många inte vill ta det för man tycker att det är lite obehagligt. Att man vill inte gärna prata om det här och man tror att man har forever någonstans. Men det kan nog vara bara för, om inte annat, underlätta för anhöriga den dagen.
Precis, och det är det handlar om. För jag menar, du vet ju antagligen inte så mycket eller du är på någon annan plats. Eller, det vet vi ju inte riktigt.
Nej.
Men det är de som sitter kvar i rummet, det är de som möter mig, det är de som får ta alla de här besluten.
Precis.
Så har man hjälpt dem en liten bit på traven så hjälper man ju dem också genom sin sorg.
Just det. Ja.
För det är sjukt mycket praktiska detaljer som ska fixas när någon har gått bort.
Jag ska tänka precis.
Ja, det, är också, det kan ju hjälpa att inte få den konflikten också.
Exakt.
Det här är redan nedskrivet, det här har personen sagt.
Sen en annan liten, bara en sån sidospår kan man väl säga det hela. Att sitta där med ett vitt arkiv, listarkiv, anteckningar som någon har skrivit. Och du vet handstilen, och man känner igen mormors handstil eller man känner igen, alltså det blir jättefint att de har skrivit de här små raderna. För man kan göra massa saker digitalt idag och det går ju jättesmidigt för vi är ju så digitala. Men just den där stunden och se den här handstilen, sen har ju inte alla kanske så fin handstil, men ändå, det är personligt.
Ja, nej, jag förstår
det. Är personligt.
Det.
Precis.
Så det tycker jag är jättefint faktiskt att få öppna upp de här böckerna tillsammans med familjen och vad vill jag nu liksom så.
Just det.
Ja.
Jag kan tänka mycket av de här tankarna kommer när man väl är, om man är medvetande och man vet om att nu är det inte så många så länge kvar, att man då att det kommer ganska på slutet allt det här vill jag. Att det förstår man pratar om det.
Fast det är så olika också. Det kan ju vara vissa människor som faktiskt är sjuka, de vet om det, men de på något sätt det är som att ibland om de erkänner och börjar prata om det, då har de liksom på något sätt sjukdomen har segrat.
Ja, just det. Okay.
Så det finns alltid två sidor av det mesta vi gör, känns det som, i det här sammanhanget.
Ja, nej, precis.
Hur känner du själv inför döden? Är du mer rädd för det? Eller känns det som att i och med att du har det jobb du har, att man på något vis ändå har accepterat och att det känns lite lättare? Förstår jag, hur tror jag tänker då?
Jag är ju så otroligt lycklig lottad, så jag är till exempel båda mina föräldrar i livet. Jag har ju drabbats av sorg för min morfar och mormor är borta och far, sådär, men liksom, och en av, kanske vänner eller sådär. Men, så det är så svårt att säga. Jag vet ju inte den dagen jag ser någon som satt mig så nära.
Nej.
Det vet inte jag. Men jag, mina barn har nog blivit mer härdade. Nej, men alltså, jag tror vi vågar prata lite om det. Ibland när vi sitter hemma så börjar vi diskutera liksom, ja men den där kistan är rätt bra för det är gångjärn på den. Ja, men det är bra liksom. Alltså, så vi har liksom avdramatiserat hela lite. Och jag tror att det är det mycket handlar om. Att bara våga prata lite om det. För vi har ju faktiskt fått möjligheten, eller vi har fötts, det är ju fantastiskt. Men då vet vi att vi kommer att dö.
Ja, det är oundvikligt. Det är ju så det.
Det är lite så. Yes.
Kommer förr eller senare.
Ja,
det är väl det vi vet.
Vi hoppas att det blir senare.
Men, precis. Ja, det är ju så. Det är ju alltid så. Men det, jag tänkte också, det är som du säger, att försöka avdramatisera det. Och oftast är det ju när någon går bort så är det ju någon som blir kvar.
Så är det ju.
Och det är ju alltid de som blir kvar som drabbas väldigt, väldigt hårt. För vi som går bort till exempel, vi har ju ingen aning vad som händer.
Nej.
Men jag tänker på de som blir kvar. Det är där man vill ju som underlätta och göra så enkelt som möjligt. Det är som du säger. Sätt en liten stund och så.
Ja.
Skriv ner vad du vill.
Precis, så har du hjälpt dem. Så säger vi alla de här, det är ju inget, ett testamente, det är ju en juridisk handling.
Ja, just det
är en helt annan sak, utan detta är ju liksom någons önskemål.
Just det.
Och så hoppas man ju då att de som kommer efter gör allt de kan för att uppfylla dem då.
Precis.
Och om man inte har någon då? Om man lever själv och du har ingen och du har inte skrivit någonting, vem tar besluten åt dig?
Om du inte har några som helst anhöriga, eller du, för det finns ju tyvärr de som faktiskt är helt ensamma, då blir det ju kommunens ansvar att ordna. Så det kan ju vara ibland att vi har en avliden som varit med i kyrkan och så, men då är det kommunen som står för allt, men man har ändå en präst och man har en kantor och man genomför ändå en begravning, även om det inte kommer några gäster så att säga. Men det gör man ju av respekt för den avliden då. Men då handlar det på kommunens ansvar.
Och även om personen inte har skrivit någonting, om det vill bli kremerad eller jordfäst, vad väljer man då? Är det automatik alltid då kremering, eller hur tänker man där?
Ja, det skulle jag nog säga utan att... Jag kan inte skriva under så, men jag skulle tro att det blir en liten enklare begravning så sätt, men ändå en värdig begravning, och att man sen sprider sin minneslund då. Just för då blir det ju helt anonymt.
Ja, för då tas det om hand på ett annat sätt, kan jag tänka mig, av kyrkogården med plantering. Precis. Och sådär.
Ja.
För det blir ganska ensam, kan jag tänka mig, om det nu blir en jordfest och så är det ingen som sköter om graven.
Nej.
Sen.
Nej, men det är ju det som också idag, det finns ju så många olika sätt att gravsättas på idag. Dels då som vi pratade om innan, i skogen eller vatten. Men sen finns det ju minneslunda, då sprids man ju bara på en kyrkogård, på en avsatt plats för det. Sen finns det ju askegravlundar, där du som anhörig vet vad du har gravsatt och du kanske får en sån liten plakett. Men det finns ju ingen gravsten, så det är nästan det som de flesta väljer idag. För då vet man ändå som anhörig att här ligger askan efter någon. Men jag måste ändå inte åka dit och vattna just den blomman eller sätta upp en gravsten för 10, 15, 20 tusen.
Just det.
Så på det sättet så finns det också fler sätt att gravsätta på idag, som jag tycker är fint.
Ja, då ska vi se. Vi rasslar på med frågor här. Mycket frågor.
Det är roligt.
Kan vem som helst starta en begravningsbyrå?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja, det är inte, eller jag kan tänka mig, det finns ju vissa.
Jo, man måste ju följa, det finns ju naturligtvis och hur det hanteras. Men ja, jag tror inte att du, jag menar, du får ju hålla en begravning utan att ha någon som helst. Du behöver inte ha något, ska du vara en förrättare av vigslar, då måste du ha ett intyg.
Ja, just det.
Men du måste ju egentligen inte ha någon begravning så sätt, utan du kan ju bara ha en gravsättning.
Just det. Har du upplevt någon gång att en avlidne visar sig, eller är det ju andra tecken och närvaro när du har kommit i kontakt med kroppen för första gången?
Men det var lite det vi pratade om innan. Mm. Just när man kommer in i rummet, man kan känna en närhet eller en liten oro och sådär, liksom, vad händer nu? Men oftast brukar man känna att när man väl har gått fram till den avlidna och som sagt bara klappa på dem, sagt namnet och nu ska vi lösa detta, så känner man oftast hur det lugnar sig.
Men ingenting skrämmande så här, som har verkligen du så här.
Nu tänker jag på en skräckfilm här, det hör jag.
Ja, men man vet ju alltså,
typ att de reser sig upp och säger,
det måste ju vara hemskt om man ska hämta någon som har så bara vaknar till liv helt plötsligt.
Jag har haft någon sån dröm faktiskt någon gång.
Oj.
Och då var så, men alltså, det här är ju inte bra, för nu sätter han sig upp här liksom.
Nej, precis.
Det är ju inte bra alltså.
Nej.
Men det var en dröm, tack och lov.
Ja, herregud. Det står här i arkivet, du ska kremeras nu.
Ja, precis, kolla in det. Ja, men vissa människor ser ju så otroligt vilsamma ut, så man förväntar sig nästan att de ska sätta sig upp. Alltså. De ser så otroligt tillfreds ut liksom. Mm. Då känns det nästan konstigt att stänga locket om dem.
Ja. Just det. Men ni är med, även tänker på med att man klär på med smink eller om det nu behövs sånt då, i hela processen där.
Smink är inte så, i Sverige gör vi inte så mycket sånt. Man har ju sett så här filmer när de är både det ena och det andra. Ja. Liksom, men där är vi ganska försiktiga, för vi känner att det inte är helt värdigt heller att hålla på liksom och finns önskemålen såklart gör vi så gott vi kan. Ja. Det har ju varit både lite nagellack och lite läppstift så sett för att familjen har önskat det. Eller man kanske har varit sjuk så man vill ha sin peruk och sånt där. Mm. Så vi brukar ju försöka göra så som de önskar så att säga.
Just det.
Ja. Men jag har ju en kollega som kanske känner av mer saker och jag vet att vid något tillfälle så kom vi in när någon hade avlidit och kände mycket så.
Oj.
Och då fick jag nästan att min kollega bara, nu får du gå och sätta dig lite här för vi ska liksom, ja. Så jag tycker det är ju det blir ännu mer på riktigt då på något sätt.
Just det.
Ja, men det är ju ganska intressant. Vi har ändå pratat med folk som jobbar också inom sjukvården och så här palliativvården när någon ensam går bort eller någonting. Mm. Och de säger oftast, det är ganska många som säger att de kan sitta och äta mat eller något så tittar de upp och då ser de den här personen.
Mm.
Och nicka tillbaka till dem och så bara försvinner. Mm. Och det här är ganska många som berättar.
Verkligen många, alltså mer än vad man tror. Ja. Det här är ju, och även sådana som inte alls tror på sånt här har sett genom alltså en glasruta eller att på något vis att det här larmet, det här stålarmet eller på golvet eller sådana här plattor eller sådana här larm, att den larmar fast den in i ett skåp.
Precis, i det rummet. Men det har man ju hört lite sådana saker. Ja. Men jag tror ibland att vi, jag brukar säga att det är ju inte vi som gör det tunga jobbet utan det är faktiskt sjukvårdspersonalen som är med hela vägen. För när vi kommer så har ju liksom lugnet redan infunnit sig. Precis. Man säger. Vi kommer ju oftast en timme eller ännu mer senare. Liksom. Ja, vi är ju inte där precis när det händer. Så kanske då har det liksom lagt sig. Jag kan tänka, det är väldigt flummigt så för de som inte tror på sånt här. Men att jag kan tänka, har man haft en vårdpersonal som man har stöttat och så, då kanske de bara vill tacka. Liksom. Komma med den här nicken och tack ska du ha. Och så är man klar sen. Liksom.
Nej, för det var, vi pratade med en tjej och det var så vanligt på deras avdelning för att alla upplevde det.
Mm.
Och de hade ju som att nu har ju den här personen gått bort men jag hör fortfarande att det är någon som håller på och rotar i hans grejer. Mm. Det är någon, så de går ju dit och tittar och nej, det hör nog han. Så det blir också ganska så här vanligt att det är ett sätt bara, så här är det. Mm. Att man accepterar det. Det är inget skrämmande, det är inga krusiduller. Vi skyms, alltså man pratar om det med varandra även i lunchrummet också.
Jo, men det tror jag är viktigt att man gör när man jobbar med sådana här saker som är så speciella.
Mm.
Alla som gör det liksom.
Mm. Mm. Nej, jag tycker det är otroligt.
Ja, verkligen.
Ja.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Näst sista frågan här då. Mm. Hur går en borgerlig begravning till?
Den går ju till egentligen lite så som familjen vill ha den. Sen har vi lite riktlinjer som när jag har en borgerlig officiantskap så har jag som en liten mall, och den påminner ju lite om kyrkan, hur man lägger upp det så att säga. Men det är ju lite musik, och sen brukar jag liksom verkligen försöka ge en liten återberättelse om den som har gått bort. Och det är väldigt fint att få sitta och faktiskt höra om en persons livshistoria. Ibland blir man ju så här, åh vad jag skulle vilja ha träffat den här människan liksom. Mm. Ja, alltså så. Men annars har vi, man spelar musik och man håller ett litet minnestal. Familjen kanske har önskemål om någon dikt eller något som har passat till den här personen. Jag hade en begravning där jag spelade norsk dansbandsmusik hela tiden, för att det var det som han ville.
Ja.
Så på det sättet kan de ju bli så otroligt mycket friare, eller vad ska jag säga då. Men vi alla som jag har jobbat tillsammans med, vi är väldigt måna om att det ska vara en ljus stund. Så att man kan gå därifrån och känna liksom hopp, och att det är klart att det blir ett nytt sätt att leva, för personen finns inte där längre, men att man ändå känner liksom ett ljus. Vi vill plocka fram det fina. Mm. Men annars så sätt kan det påminna ganska mycket om en vanlig kyrklig begravning, fast man har ju inte de här kyrkliga salmer och böner och just inte det här med jord och sånt. Vi brukar tända lite ljus istället eller lägga blommor eller så. Men mycket att man gör det i samråd med familjen. I vissa fall vill ju familjen vara väldigt delaktiga.
Mm.
Och både sjunga och spela själva och läsa dikter och sånt. Så att mycket anpassat efter vad personen vill.
Mm. Just det. Mm. Ja, men supertydligt. Alltså nu har vi lärt oss massa saker. Jag hoppas ni som lyssnar också har lärt er en massa.
Det tror jag nog.
Om det här yrket och hur det här går till. Och lite grann att med hjälp av den här podden hoppas att vi har avdramatiserat lite grann i alla fall.
Mm.
Att man tar ditt tips, Elena, där att man faktiskt talar om hur man vill ha det.
Mm. Ja, men och så ta bara den där korta lilla stunden liksom, så har man hjälpt sina anhöriga så mycket. För man kan ju själv tänka när någon går bort, det är ju sorg.
Mm.
Det är ju ont i hela kroppen och själen liksom. Mm. Kan man bara få lite hjälp på traven så också, ja, men då vet vi att då är det så de vill ha det liksom.
Mm. Just det.
Så det vill man absolut skicka med.
Mm. Mm. Tänk också det här med organdonation, att man kanske har uppgett där hur man vill.
Ja, den finns också.
För det är också många som man inte vet, som man kanske kunna ta tillvara vissa kroppsdelar.
Ja,
det låter ju konstigt att säga, men så är det ju faktiskt.
Mm.
En sista fråga som vi alltid ställer till alla våra gäster som kommer hit, och det är inte en lätt fråga.
Nej, den här är väl.
Det är spännande att höra och se vad du säger här.
Ja.
Vad är nästa veckas lottorad? Nej. Vad tror du händer den dagen vi dör?
Jag tror det beror väldigt mycket på var i livet vi är. Är vi redo? Är vi inte redo? Men jag vill hoppas och tro att det infinner sig något slags lugn ändå. Jag hoppas att man ska få det här långa livet som man är redo. Det får vi ofta höra, att ja, men de var klara liksom.
Ja.
De var redo. Så jag hoppas det. Men samtidigt har man sjuk och ont, så det är gott tror jag att få slippa det. Jag tror att man liksom blir top of the line igen. Jag hoppas det.
Just det. Och vart tar man vägen sen då? Finns det en, om man har en själ, alltså kroppen är kroppen.
Mm.
Jag vet inte om du tänker att man skiljer på det, men vad hoppas du händer sen?
Nej, men jag tänker att det skulle kunna vara spännande att bara komma tillbaka lite och kolla till det lite liksom sådär. Samtidigt så vill jag ju kanske tro lite att vi har något nytt syfte med nästa plats vi är på. För det är klart att vi är på någon annan plats. Så, jag tror att det kan vara något ännu större där.
Mm.
Och att vi får dra nytta av allt det vi har lärt oss.
Mm.
Sen tror jag inte jag tror inte det, men det här med att man byter, att man blir djur eller så, det tror jag inte på.
Nej.
Men vi kanske kan komma till någon plats där vi tänker tillbaka på alla saker som blev fel här, tänker jag, så att det blir ännu bättre där.
Ja, men någon form av fortsättning då?
Att ja, men det tror jag.
Det är inte bara svart i miljarder år framåt, utan det är
miljarder så?
Ja. Nej, men det vet vi ju att så är det ju inte. Vi vet ju att det finns något.
Någonting finns det.
Oh, ja.
Ja.
Sen så syns det ju eller ter sig på olika sätt kanske, men en liten kort kik, bara se så att allt är bra och sen gå vidare, tänker jag.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Det låter bra. Det låter som en bra,
ja,
en bra teori.
Ja.
Jag är inte rädd för det i alla fall. Inte just nu i alla fall.
Nej.
Och det är ju skönt, för det är lite grann så som vi också har landat i.
Mm.
Att ju mer man jobbar med det här, ju mindre rädd blir man för det också. Och våra mamma, som sagt, hon hittar ju någon tröst i allt det här också.
Ja.
Med alla våra utredningar och allt som vi har kommit fram till under alla år.
Ja, men precis.
Ja, men fint. Jag tror det här får avrunda veckans avsnitt.
Ja.
Stort tack för att du tog dig tid att komma hit.
Ja, men tack. Det var jätteskoj.
Ja, jättespännande.
Ja.
Avdramatisera, som sagt.
Ja.
Det tror jag. Och vi får tacka er som har tittat och alla ni som har lyssnat på veckans avsnitt. Och vi hoppas verkligen att ni är med oss nästa vecka i LaxTon-podden Spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.